Fantastiskt varmt välkomna ska ni vara till Viaplay F1 Podcast, en ny härlig upplaga av denna glimrande podd med Janne Blomqvist och Erik Stenborg, där vi ska idag fortsätta att fördjupa oss i det här med billanseringarna som vi är inne i fullt ut, så att säga. Vi har ju sett så här långt då Haas, vi har sett hur Red Bull ska se ut i alla fall. Vi har sett Aston Martins bil, vi har sett McLaren-bilen, vi har sett Alfa Tauris bil. Idag när vi spelar in den 15 februari visas Williams, och nu kommer de i rask takt ända till faktiskt första dagen i Barcelona då, när man kör den här shakedownen, när den sista bilen visas då, som är Alfa Romeo. Så det gör vi. Vi ska titta på koncepten, det vi kan lista ut med våra begränsade kunskaper. Vi tittar lite grann på hur utseendet på bilarna ser ut och försöker ranka det. Ni ska dessutom få höra en kort kommentar också kring förlängningen av Lando Norris nya kontrakt. Han har ju förlängt med McLaren ända fram till slutet på 2025, vilket är rätt ovanligt den här tiden på året faktiskt. Så det tycker vi är spännande. Sen vet ni ju då att F1 Commission hade sitt möte, och alla hade enorma förväntningar på att nu skulle vi få veta slutsatserna från den här undersökningen av debaclet i Abu Dhabi. Men det fick vi inte. Vi fick bara reda på att de hade pratat om det, och att inom några dagar så kanske vi får reda på det. Men en hel del andra saker. Vi tar på slutet av veckans podd också och pratar lite IndyCar-tester faktiskt. För de har ju börjat att köra sina enda testkörning inför premiären. Just igår så körde enbart Felix Rosenqvist, och honom har vi fått en kommentar ifrån. Just idag kör Marcus Ericsson då tillsammans med sina tre teamkollegor i Chip Ganassi, faktiskt fyra. Vi ska komma till det också så småningom i den här podden. Men vi håller oss till Formel 1 så länge, eller vad säger du, Erik?
Ja, kul att jag får vara
skrattar
med.
Skrattar du? Eller?
Kul att jag får vara med i den här podden.
Ja, känns det. Allt tar sin tid, Erik, det vet du.
Exakt. Det var ganska kul faktiskt. Det var rätt skönt. Luta mig tillbaka, lyssna på Formel 1-podcast live.
Exakt. Exakt, så är det. Annars är livet bra. Vi måste ju alltid börja med en liten touchdown, så att säga. Apropå Super Bowl häromdagen.
Ja, men exakt. Såg du det? Nej, det gjorde du absolut inte.
Jag såg spridda skurar av det. Det gjorde jag tillsammans med min son. Han hade ju ambitionen då att inte se det på natten, utan han skulle ju då göra en så kallad close out och inte se några sociala medier, och så skulle de då sätta sig ner i lugn och ro och titta. Men jag var mer sugen att träffa min sonson, så jag hängde med honom lite medan det där pågick.
Ja, men det var
Stig Blomqvist.
Stig Blomqvist.
Världens snabbaste bebis.
Jag såg ju Stigs klassiska Audi S1 för
just det,
bara någon vecka sedan. Det var stort.
Det kan man leva med.
Men hörru du, vad tycker du om de här? Nu är det faktiskt så att halva fältets bilar har vi sett. Halva fältets bilar kommer den närmsta veckan faktiskt. Och sen så är det bara, när vi spelar in det här i alla fall, så är det en vecka och en dag. Och då börjar, ta med fan, bilar köra på banan på riktigt. Men då tänker jag så här, hur kändes det att se den här Aston Martin-bilen när de hade sin shakedown? Men så såg man den i alla fall på banan.
Man gjorde ju det. Det var uppfriskande. Och jag fick såna flashbacks från jag minns inte, när gick man från V10 till V8? Kommer du ihåg det? Eller var det 2005 till 2006 eller 2006 till 2007? Jag kommer inte ihåg. Där någonstans, va? Någonstans. Kan det stämma?
Ja.
Jag minns så väl när man såg, jag tror det var Ferrari som körde några varv hemma på Fiorano. Det fick de göra då på den tiden. De gjorde en shakedown då, och jag lyssnade så noga mellan V10 och V8. Hur skillnaden skulle bli. Jag trodde det skulle bli total katastrof. Jag hade lite samma känsla faktiskt när jag såg Aston Martin-bilen rulla ut nu. Det var så otroligt, jag hade sån otroligt spänd förväntan på hur kommer de här nya bilarna att se ut på banan. Det lilla vi fick se var ju oerhört lite, och det gick väldigt långsamt. Men det finns ju några enormt tydliga skillnader mot tidigare bilar i alla fall. Det är ju de stora hjulen, de täckta hjulsidorna, och sen naturligtvis att de inte har någon som helst rake. Istället har man ju en väldigt hög nos för att få in så mycket luft som möjligt under bilen. Till skillnad mot tidigare när man vill ha ner nosen och skapa peak downforce på det viset. Det är ju precis raka motsatsen nu.
Men det var faktiskt min första reaktion också. Ursäkta. Det var min första reaktion också faktiskt, att den lutar bakåt. Det ser ut som att den är omvänd rake, alltså, faktiskt.
Ser ut som en F2-bil.
Ja, fast mer så tycker jag. För att det är just att den sticker upp så mycket där fram och sen så att den sitter liksom på bakhjulen ser det verkligen ut som. Och å andra sidan så tyckte jag att när man såg bilder på det, var Rickard Rydell som skickade en bild i vår lilla WhatsApp-grupp. Och då när man tänker på det så ser det liksom, det ser snabbt ut när bilarna liksom lutar bakåt på något sätt.
Mm.
Men jag tycker det ser bra ut, men det är inte den här det kan ibland kännas så tycker jag när man får se någonting helt nytt, men jag tror att man har sett den här modellen av 2022-bilen under så lång tid. Jag menar, vi såg ju simuleringar, du vet, när vi var i London inför säsongen 2019 på den här Broadcaster-workshopen, tror jag att du var med då. Och då ser vi alltså första gången simuleringar på hur den här kan tänka sig ut. Jag tror det kan till och med ha varit tidigare än det. Så att jag menar, man har ju levt med den här formen under väldigt lång tid, och det är ju, trots att det finns olika koncept, vilket vi kan komma in på nu, så är det ju ändå den här bakvingen, den här framvingen, alltså som är i princip likadan ut på alla bilar som vi har sett hittills.
Mm, så är det. Och de här små vingduttarna som kommer upp över framhjulen är också späck som det verkar på alla bilar. Och jag fick någon fråga om vad de är till för, och det är väl helt enkelt för att underlätta så att inte vi får den här, de här luftsvallen som inte trivs av bilen bak, som inte bilen bakom trivs med. Så att det är nog det. Och noterar ju också att det finns nu inga bargeboards längre som ska styra in luft under bilen, utan det här är ett helt annat koncept verkligen, och alla experter påtalar ju det mer än en gång att det finns ingen carryover från allt som är gjort tidigare, utan det är verkligen helt nya koncept. Det vi kan notera också är ju att det finns lite olika tankesätt kring hur bodyworken ska se ut på bilen, alltså hur karosseriet efter föraren så att säga då ska se ut. Antingen har man då en väldigt slimmad, man kallar det för Coca-Cola-formen på bilen då, där den går från det breda till det smala, ska ju då simulera flaskan. Men titta till exempel på Aston Martin-bilen då, som uppenbarligen har lagt sina kylare horisontellt uppe på sidepodden av någon anledning som de uppfattar är en väldigt smart. Det innebär ju att deras karosseri då bakom eller över runt kylarna och bakåt blir väldigt brett på bilen. Men i gengäld då har de då, i och med att de har kunnat flytta upp kylarna, så har de kunnat skapa ett utrymme under som går jäms med golvet fast på ovansidan då, och så får de som ett nytt tak då utav karosseriet ovanför eller under kylaren. Vilket betyder då att de, som jag läst mig till i alla fall, för det här förstår ni att jag har inga praktiska kunskaper om det, men jag har läst mig till att man försöker skapa en golvfunktion till så att säga då, helt enkelt olika tryck då som ska generera än mer downforce då. Vi får väl se om det där kommer att funka, eller om bilen kommer att bli för luftmotståndig, eller om det där helt enkelt inte lirar överhuvudtaget. Men det är ju den enda synbara skillnaden på de bilarna som har dykt upp än så länge som man har kunnat notera. I övrigt så är de allra flesta är ganska konventionella med att de vill ha det så slimmat som möjligt då. Man kan ju notera att det är fyrkantiga hål på flera av bilarna när det gäller intagen till kylarna, luftintagen i sidepods. Vet inte om det har någon större betydelse heller då. Sen tycker jag att jag upplever bilarna som väldigt långa då, för att nosen är längre och framvingen sitter längre fram och den grejen. Men egentligen är de ju inte något längre. DRS:en finns kvar, det har vi ju sett också. Det ska bli spännande att se om det kommer att behöva användas eller inte. Det är väl det man använder de här två olika testerna till att utvärdera till att börja med.
De kommer ju, det var nämligen en sån här Formula One Broadcaster workshop i förra veckan som jag var lyssnade en liten del av. Vi kommer väl gå in närmare på den nästa veckas podd för att berätta om lite nyheter då. Men då uttalar sig Pat Simmons om just den grejen, att det är en långsiktigt så ska de göra sig av med DRS:en, men det är inte möjligt att göra det bara liksom med en finger, vad heter det? Knäppa med fingrarna.
Genom att knäppa med fingrarna.
Precis, så det är en sån grej. Och sen så är det också faktiskt, apropå när man pratar om långsiktigt, att göra sig av med saker som hjälpmedel i Formel 1, DRS är ett, men även däcksvärmare är någonting som de tittar på att göra sig av med också. Men det ska också då till att då måste däcken utvecklas så pass att det kan värmas upp mycket snabbare än vad det gör idag. Så att det finns lite nyheter där sett till vad de pratar om rent tekniskt hur man ska göra sig av med och förenkla det ännu mer. Men det tar vi som sagt nästa vecka. Vad tycker du då om färgerna? För att jag tror samtidigt att det vi har sett hittills, nu när Aston Martin till exempel faktiskt var ute på banan och det filmades en del, jag menar, det där är ju en riktig bil. Red Bull-bilen var ju bara ett skal.
Not so much. Det var ju Formel 1-modellen det.
Ja. Där de bara satt på liksom lite folie antagligen då. Men
jag tror inte ens det, för var det ens en, det var nog 17 en riktig bil, ja, men, eller ett skal i alla fall. Det var inte.
Ja, men lika mycket som den där showbilen var, så har de bara satt på lite Red Bull färger helt enkelt. Men vad tycker du då om bilarna som sådana? Alltså även om man tittar på olika koncept och sånt där, det kan komma, och det var det jag var inne på, är att jag kan tänka mig ändå att Barcelona-spexen på bilarna och även Bahrain-spexen kanske kommer se lite annorlunda ut sett i framvinge. Jag menar, det är mindre skillnader, men här såg man i alla fall koncepten som du var inne på. Jag menar, de här luftutblåsen antar jag att det är på ovansidan av Aston Martin-bilen som så här jälar. Ser coolt ut, tycker jag. Men, och du är ingen stor fan att rata bilar sätter utseendet. Men nu ska vi göra det ändå, Janne. Så tugga i det.
det ska vi göra. Nej, men jag kan tycka. Det blir väldigt mycket subjektivt tyckande här. Och inget, ni behöver inte lägga någon vikt vid vad jag tycker. Utan det gör ju var och en som den själv vill. Men Haas-bilen tycker inte jag har förändrats något. Den ser ut som den gjorde förra året. Det är ju kanske något streck hit och dit som ser lite annorlunda ut. När det gäller Red Bull så är ju alla så här. Jag slås varje år av förvåningen som kommer från många att de inte gör något med sin livery. Men varför ska de göra det? Hela idén med att marknadsföra Red Bull bygger på det de faktiskt har gjort i alla tider. Så där är det verkligen, if it ain't broken, don't fix it. Och jag tycker de är helt, igenkänningen är ju enorm på Red Bull-bilen. Visst, vi ser den nya stora huvudsponsorn då, dataföretaget som finns där. Och jag hörde av min bror som har jobbat i branschen att de är inte så lätta att förhandla med. Om jag har förstått det hela rätt. Men de har ju skjutit i en del slant i alla fall. Och det var väl en Benetton-bil såg jag på någon. Någon hade lagt upp någon bil. Benetton hade också Oracle som de heter då. Som huvudsponsor en gång till. När det gäller Aston Martin så gläds jag verkligen åt att den nu är riktigt grön. Förra året var den hade en svart ton i det gröna. Som gjorde att det gröna försvann alltid när man såg den på avstånd. Nu är den ju mer åt lime, delvis limegrön och grön, vilket jag uppskattar. Det är ju så som deras sportbilar har sett ut, eller när de har kört på Le Mans till exempel, att de sticker ut lite tydligare på det viset. Det gör den ju bättre i år, måste jag säga. McLaren, ja, ni vet att jag har förkärlek för den där ljusblå-orangea färgen. Kombinationen går mig rakt in i hjärtat, så jag tycker den är supertrevlig att titta på, McLaren-bil. Alfa Taurin, precis som Red Bull, de håller sig till sitt koncept. Alla tre bilarna mer eller mindre har ju sett likadana ut. De har skiftat lite grann med vilket som ska vara mörkt och vilket som ska vara ljust från första året till andra. Och nu ser ju den tredje bilen ut att vara ungefär som år två.
Men jag vill ha en siffra. Jag kan inleda om du vill. Så kan du bara se vad du tycker.
Jag ska ranka alltså 1-5.
Nej, till 10 till och med.
För till 10, okej. Okay. Ja, men du får snabbt här.
Haas?
Ja, Haas får en 4 för idéfattighet. Den är inte ful på något sätt, va? Men den är inte kul att kolla på, det är den inte. Red Bull, de får en 7-8 för att de ihärdigt håller fast vid sitt koncept som de egentligen alltid har haft.
7 eller 8?
Aston Martin, 7 får de. Aston Martin får en 8. Jag tycker den är fin i den här gröna färgen, helt klart. McLaren-bilen 9, absolut. Det skulle kunna ha varit en fullträff också, men jag sätter 9 då för att ha lite leverage uppåt. Alfa Taurin den 7. Den är cool, snygg, bra färgkombination, vit, ljus och mörkblå. Tycker den är trevlig. Jag saknar de vita fälgarna. Kommer jag alltid att göra. Sjukt besviken på det.
De var coola. Haas är då sämst ute i våran ranking. Jag gav Haas en 3, så de fick 11 poäng totalt. 3 plus 4 är 7 poäng och Red Bull är 2 med 11 poäng då. Och sen så har vi Alfa Tauri, fick 14 poäng av oss. Jag gav den också en 7. Och sen så Aston Martin fick 16 poäng. Båda gav 8. Och McLaren är ju i särklass där på 18 poäng. Jag gav också 9 faktiskt. För jag tycker det var kul att de gör någonting väldigt annorlunda. Att de vågar det. För jag menar, även om de har då bytt från den här silverfärgen som de alltid hade tidigare tillbaka till sin klassiska papaya orange, så har de ändå liksom gjort någonting helt nytt. Och jag tycker att den ser väldigt modern ut sett till den grafiska formgivningen på bilen. Så jag tycker den var riktigt, riktigt cool faktiskt.
Mm. Det blir en hel del McLaren idag i dagens podd. Vi alldeles strax lite mer om Norris förlängning av sitt kontrakt, men jag vill hänga kvar lite vid McLaren som team betraktat, hur det marketingavdelningen fungerar bra. Det märks att de har en marketingmänniska som vd i Zac Brown. Jag tycker de jobbar på ett jäkla intressant sätt och det här, jag menar, det har vi sagt förr också, men hur jäkla tråkigt McLaren var förut. Så otroligt corporate och inte alls välkomnande och trevligt på det sättet för den som inte kände dem. Förstår du?
Nej.
Om man inte åtnjöt den möjligheten att man var bekant med någon eller så var det lite iska. Idag är teamet någonting helt annat. De tar in fansen på ett sjukt spännande sätt, både med sina förare och teamet själva. Och som sagt, de är lite experimentella då med utseendet här. Den här special liveryn som de gjorde till Monaco. Bara ta deras teamlansering som de gjorde nu på YouTube var det väl. Med alla sina satsningar i samma lansering.
Mm.
Det tycker jag också, att man liksom försöker bygga McLaren Racing i en större utsträckning till att vara det här the go-to company när man vill marknadsföra sig i motorsport. Va? Och det, jag tror att där har de en enorm fördel gentemot många av de andra på deras nivå. För de är ju inte riktigt uppe i taket ännu som Red Bull och Mercedes, men de är på väg åt det hållet och det kommer att bära frukt, tror jag. Förr eller senare kommer det att göra det, även sportsligt. Kanske redan i år.
Mm. Ja, men jag tycker, apropå den lanseringen där, att de körde IndyCar, de körde Extreme E och de körde, vad var det mer?
Och Formel 1 var Formel 1, ju såklart. Ja.
Men det var det bara
eller var, var det de tre? Har de något mer då?
Kanske de har, eller så har de inte det. Ja. Men oavsett så var det just den grejen.
Vi kommer inte ens ihåg.
Nej, exakt. Men jag tycker ändå att det är... Jo, e-sport var det.
E-sport var det.
Mm. Så det var 4. Men, och det är det jag menar, att de engagerar sig i många olika motorsporter också. Som är, och sen så har de såklart sina liksom kundbilar i GT-klassen och allting sånt där, men jag tycker just att de gör en grej av det. Jag menar, det är många som ändå som engagerar sig brett i motorsport, sett i bilmärken, men det blir väldigt separata öar, medan McLaren då, som du säger, Zac Brown som har startat, han var ju liksom en föregångare inom marknadsföring i Formel 1 då, genom hans tidigare företag Just Marketing, som hade ju sina liksom fingrar i alla syltburkar i stort sett i Formel 1. Så det är därifrån Zac Brown kommer och han gör om McLaren till att vara någonting helt annat, som du säger. För det var ju faktiskt så att även om man gick in i McLarens motorhome när de hade den här silverfärgade spegelglasen liksom, så var det ändå så att där kände man sig inte välkommen om man nu behövde gå in och hitta en pressmänniska eller någonting sånt där. Utan då var det så här, men vänta, vad är du här? Medan någon annan då kunde mycket väl gå in där. Men det var väldigt så här, du hör hit, du hör inte hit. Så det, och det fick man känna av. Och det tycker jag är en helt annan grej nu. Nu har man ju knappt varit ute på race sett till under pandemin. Så att man under den här omgörningen av deras persona, så att säga. Om man kan kalla McLaren som en persona. Men så man vet ju inte hur det där slår ut när man väl är i paddock eller liksom känner av dem på riktigt. Men jag tror att McLaren har ju nästan blivit roligare än Red Bull är nu. För Red Bull var ju föregångare sett till att öppna upp. Medan Red Bull har, känner jag nu, nästan stängt lite mer runt sitt Formel 1-team för att skydda sig. I och med att de slåss i toppen och allting sånt där. Medan McLaren då har öppnat upp och tänker annorlunda. Det tycker jag är en och på något sätt så känns det som att de kommer hänga i det där också. Jag tror inte att de kommer tror stänga sig.
Tror du att det är en tillfällighet också att Zac Brown är en amerikan?
Nej, det tror jag verkligen inte. Absolut inte. Och jag tror verkligen att han är en racingfan också, vilket också gör dem mycket mer möjligt. Ja, men precis. Det är han ju. Det är ingen snack om saken. Men det är det jag menar, att han för in den här grejen också, att Gulf Livering dels ser ju han historien bakom också. För det var ju inte bara en så här PR-gimmick tror jag, utan jag tror att han på riktigt tyckte att det var kul att köra med guldfärgerna i Monaco just där. Så att, ja, men det är lite frisk fläkt faktiskt. Så ska bli intressant att följa även den gången så att säga för McLaren, inte bara rent prestandamässigt på banan.
Och då när vi ändå håller i McLaren då, eftersom de är ju inte den senaste att visa bil, men som gjorde kanske det mesta avtrycket, så är James Key är ju deras technical director som värvades då från Toro Rosso. James Key med bakgrund då hos Eddie Jordan och Gary Anderson en gång i tiden. James Key är ju en väldigt, väldigt stark bildesigner, om man nu kan kalla dem för bildesigners nu för tiden, de som är technical director, men i alla fall han är duktig på sitt jobb, och det ska bli kul att se hur deras tolkning av det här reglementet kommer att fungera. Och det intressanta är ju också att den McLaren-bilen paketerar sin motor på ett sätt, medan Aston Martin som har samma typ av motor paketerar på ett helt annat sätt. Och det är ju två riktiga kanoner också rent bildesignmässigt som jobbar mot varandra. Och båda kommer från samma, ska jag säga, bakgrund då, när deras karriär startade då i den här plantskolan som faktiskt Jordan Grand Prix var då en gång i tiden.
Vi pratar Andrew Green.
Andrew Green, som har motsvarande roll då hos Aston Martin då, som James Key har hos McLaren. Två spännande figurer. Som sagt, Williams-bilen kommer idag när vi poddar den 15 februari. Vi vet ju inte så mycket om den. Det var någon som ställde frågan om den kommer att vara innovativa eller inte. Det är ju lite svårt. Jag har lite svårt att liksom ta till mig lite grann hur de tänker i Williams just nu då. De kommer köra med Alex Albon och Nicolas Latifi, tycker jag är en bra städad, okej lineup. Latifi får chansen ytterligare ett år. Han är ingen dålig racerförare. Han har varit långt ifrån på samma nivå som George Russell, och det kan finnas många saker som har anledning till att han inte riktigt hänger med, va? Men vi får se om man kan haka på Alex Albon. Och sen som sagt då, de presenterar ju också en ny stor sponsor då i Duracell. Det kan ju vara lite kul med något batteriföretag nu när vi går mot mer och mer elektrifiering, att de kanske tycker det är en intressant marknad att synas på, även om inte Duracell har med bilbatterier att göra, så är det ändå en rolig koppling att göra, eller hur?
Ja, det kan ju bli, kanske. Jag vet inte vad de gör för utveckling på deras marknadssida, men ja, jag vet inte, det ska bli kul. Jag tror att jag tror att alla team försöker vara innovativa helt enkelt, och inom rimliga gränser, för jag tror inte man vill innovera bort sig heller, utan det är där som jag tycker är ändå intressant då, att det skiljer sig så pass mycket ändå bland koncepten, även om det inte är så här jättestor skillnad på formen på bilen rent generellt. Men man ser ju när man tittar på detaljerna ovanifrån på Aston Martin eller McLaren, så är det ju verkligen en stor skillnad. Så det säger ändå någonting om att man kan tolka det här reglementet på väldigt olika vis.
Vi har också sett bilder på George Russell som gjorde sin seatfit. Han har nu fått sitt passerkort på i Brackley. Han har nog haft det sedan länge i och för sig, va? Men i alla fall, de gör ju en liten grej av det, såg jag på Instagram. Men det intressanta är ju då att se, det är ju dem man är nyfiken på nu, och vi kan väl officiellt säga då att Lewis Hamilton verkligen är tillbaka nu, för nu har vi sett honom i overall och det är liksom inga tvivel kvar.
Nej.
Nu börjar säsongen på riktigt allvar för hans del att ta fart, och vi är ju inte så långt ifrån den här första testen, om vi kan kalla det, den som alltså körs i Barcelona. Men det är ju Mercedes och Ferrari som jag nu är nyfiken på, och självklart Red Bull-bilen också då, eftersom vi inte har sett den ännu. Vi har bara sett lackutseendet på den. Då så, innan vi släpper McLaren då, ska vi landa lite grann i den kanske stora överraskningen i samband med bilanseringen, nämligen det faktum att man också presenterade att att Lando Norris faktiskt förlänger sitt kontrakt med teamet. Och i de här tiderna när det är så oerhört stressigt som det är för Formel 1-teamen att få i ordning på bilarna, så är det väldigt ovanligt att man kommer med en sån nyhet mitt i all det andra som pågår. Men nu gjorde man det, och det var ju självklart en väldigt bra nyhet för Lando Norris.
Very good news, because I'm very happy with where I am. I think we have the same goals and same achievements we want to complete together. And I have good confidence in the team, and the team have good confidence in me. So we want to achieve this together. You know, I want to win with McLaren. I want to win a championship with McLaren and win races, at least. And that's our goal. You know, it's not just mine, it's our goal. So I'm happy to be staying here for much longer, spending more time with the boys and girls in MTC and all of McLaren, and continue our journey together. So I think one of the, especially now in 2022, is probably one of the most important seasons going forward to continue with the team. With new rules, new regulations, there's a lot to gain, I think, from staying with the team and continuing through 22 into 23 and 24 with so many new rules, because you want that evolution, you want that continuity and confidence with the team every season that you're going to make steps forward and so on. And staying in the same place, being able to work with the same people and so on, and give this constant feedback is only going to be an advantage to someone who might be changing teams, for example. So it's good for myself, it's good for the team that we can just continue our relationships together. And I'm very excited about that, you know, to spend more time with the people that I've grown up with and come into Formula One with, that I can, yeah, continue that, and we can make a progress from where we are now.
McLarens förlängning med Lando Norris är även goda nyheter för teamet. Som de flesta känner till har det blivit mer och mer viktigt att ha långa relationer mellan förare och team, då detta, i alla fall enligt McLarens teamchef Andreas Seidel, ökar möjligheten att skräddarsy paketet mer.
Continuity and consistency in your driver lineup is obviously key for success and important for every team in the paddock, especially when you have the right guys on board already. And therefore, it's a great message for everyone at McLaren, knowing that Lando will stay with us for at least four more years until the end of 2025. Lando was key to, let's say, the success, the steps we could make as a team in the last 3 years. He pulled off great performances for us, and it's obviously also a great sign from our side of trust in his talent. But at the same time, a great sign also from his side in terms of commitment to McLaren and belief in the journey we are in. And we're simply looking forward now to working together for four more years at least. The beauty of this sport we are in is that in the end it's down to the human beings on the team side, but especially on the driver's side, that they have to pull it off when it matters. And if you look at Lando, who is with us now since 2017, he went through this journey with us together, the same way as we were making steps as a team. He made it as a driver, and especially if you look at last season, he made such a big jump again. He was pulling off great performances. He scored his first pole position. He was showing that with the right material and with the right team, he can fight for race wins, and that's exactly what we need from him as a team moving forward, and yeah, that's what we are looking forward to.
Andreas Seidel där på slutet, ja, om den här ja, intressanta nyheten då, får man ändå säga. Och visst är det väl ovanligt att man kommer med såna här grejer i det här läget utav säsongen?
Ja, absolut. Det hände ju dock då 2020 där i maj, tror jag att det var, att Sainz då berättade att han skulle gå till Ferrari, och då skulle då, när han lämnade McLaren för Ferrari, så gick Ricciardo från Renault till McLaren istället och så vidare. Det var när Vettel då skulle lämna Ferrari då och gå till Aston Martin. Så det var en väldig karusell där i maj, vilket var innan säsongen då 2020 började. Så det är egentligen den enda gången jag har hört att man släpper en så här långt kontrakt redan innan försäsongen sätter igång.
Men trenden är tydlig nu att man vill skriva långa kontrakt med sina förare. Jag menar, vi vet att Ocon sitter på kontrakt i slutet på 24, samma för Leclerc. Nu är det hands-off på Lando Norris fram till 2025. Vi har ju annars en väldigt stor karusell på gång inför 2023, så att det är nog kanske av taktiska skäl också viktigt att vara på banan med hur man vill ha det framöver för de som står inför ett läge där flera av, eller kanske båda förarna i teamet då, vars kontrakt går ut, måste antingen återanknytas eller släppas för att gå vidare.
Mm. Om man tittar då på nyckelpersoner vars kontrakt, vad vi vet, ska gå ut då efter den här säsongen, då är det Perez i Red Bull då såklart. Det är klart att det kommer vara en jätteattraktiv plats att vara vid då. Sainz kontrakt tror jag i alla fall är sagt att det går ut efter den här säsongen. Det är väl sannolikt att han får stanna kvar. Alonso däremot är mer frågetecken runt i alla fall i Alpin. Hans kontrakt går också ut efter den här säsongen. Vettel i Aston Martin. Och sen så har vi då de här ettårskontrakterna på Latifi, Albon i Williams. Och sen så har vi väl Schumacher, Mazepin i Haas. Och sen så Guanyu Zhou har bara ett kontrakt.
Zhou Guanyu.
Ja, men du, jag säger Guanyu Zhou i alla fall.
Du, jag pratade faktiskt med Eje nere i Spanien och vi kom in på kinesens namn. Alla säger Zhou, sa han bara.
Mm.
Ingenting annat. Zhou kallar man honom.
Ja, det blir ju lättare helt enkelt.
Skitenkelt.
Hans kontrakt går ut efter den här säsongen i alla fall. Sen så är väl det lite mer frågetecken runt eftersom han sannolikt har kommit med en hel del pengar och det kanske man inte laddar in bara för ett ettårskontrakt. Men rent officiellt sett så är det ju där. Men där jag tror ändå att Sergio Perez är ju någon som man kommer hålla ögonen på under den här säsongen. Just för att se vem skulle kunna hamna där istället. Vad har vi för Red Bull junior? Skulle Gasly kunna komma upp dit igen? Eller är det Tsunoda? Ja, det är väl tveksamt. Men nu har de ju öppnat slussarna så nu kan de ta vem som helst. När de nu tog Perez utanför sin egna led så att säga.
Ni lyssnar på Viaplay F1 Podcast. Janne Blomqvist, Erik Stenborg med dagens avsnitt alltså där vi har pratat bilanseringar såklart. De fortsätter ju. Vi har rankat hur de ser ut, bilarna. Alltså med visuellt. Vad tycker vi? Hur smakar det gott? Ser de fina ut? Vi har inte ratat om de ser snabba ut eller inte utan bara rent utseendemässigt och väldigt subjektivt givetvis. Ni hörde också Lando Norris, Andreas Seidel om Lando Norris nya kontrakt som gäller ända fram till och med 2025. Vi lämnar nu det och kommer in på det som kanske har varit för många i alla fall en lång väntan på att få besked kring, nämligen den här utredningen som FIA utlovade efter debaclet, får man väl ändå kalla det då, i Abu Dhabi med ett avslutning av racet som ingen var nöjd och glad med. Och det där blev ju lite speciellt. Nu var det nämligen så att F1 Commission träffades i London igår och diskuterade ärendet då tillsammans med Ben Sulayem, då den nya FIA-presidenten. Det var väl hans första F1 Commission om jag har koll på läget rätt här. Och han har ju ingen lätt uppgift att starta med den här bajsmackan som man faktiskt får kalla det.
Nej, alltså maken till dålig start. Å andra sidan så det är en utsatt roll det där, så att jag tror att alla de här FIA-presidenterna när de nu sitter har ju stött på sina egna beskärda delar av bekymmer. Men det här var ju en stor grej. Precis liksom när han kliver på så blir det den här grejen. Och då när hela liksom varenda F1-fan i hela världen utkräver svar. Och FIA är ju, som vi har varit inne på, känns i alla fall som en ganska så här trög organisation på så vis. Att de kanske inte riktigt är 100% transparenta med allting och sådär. Och nu vill folk utkräva transparens och det är svårt för dem att ge det. Men det är ju jättesvårt för jag menar, det man läser om i Formel 1-nyheter så handlar ju väldigt mycket om det. När jag var uppe på Race of Champions så står man ju och pratar med väldigt mycket bilsportintresserade eller sådana som är involverade i bilsport. Och 50% handlar fortfarande om Abu Dhabi. Och kommer Michael Masi vara kvar eller inte? Det är ju nästan befängt mycket fokus på det fortsatt då. Och runt den här personen då. Ska Michael Masi vara kvar eller ska han inte vara det? Och Sebastian Vettel sa det väl tycker jag när de gjorde sin launch för Aston Martin-bilen. Att han säger så här, nej men det där är liksom, det är helt inkorrekt att lägga all den här skulden på, eller att ens tro att all den här skulden ska ligga på en enda person, alltså Michael Masi.
Ja, och jag är benägen att hålla med om det. det har blivit väldigt så där polariserat mot att Michael Masi fuskade bort Lewis Hamilton, och det där har ju vi snackat om så många gånger, så det finns ingen anledning att gå in på det igen, men det är helt inkorrekt enligt mitt sätt att se på det, att det skulle vara något sånt som skedde. Det här var en serie av beslut som togs i en väldigt pressad situation som blev väldigt, väldigt tokigt. Och det är där det stora jobbet för FIA ligger, i att stänga den dörren. Se till att det aldrig går att hamna i den här situationen. Att en person ska tvingas in i den här situationen. Att den kan riskera att ta beslut som slutar så tokigt som det gjorde i Abu Dhabi. Det är det som är det konstruktiva med det här. Det handlar inte om att hugga huvud av någon människa. Alltså, fattar inte de som tycker det, då är man riktigt, riktigt illa ute, tycker jag, i sitt sätt att se på hela situationen.
Jag älskar Lewis Hamilton väldigt, väldigt mycket.
Ja, visst kan man göra det, men man måste väl ändå, det är klart man får göra det, men man måste väl ändå förstå någonting av det stora hela, så att säga, va? Jag menar...
Jag menar mer att så här, om man vet med sig att jag älskar Lewis Hamilton väldigt, väldigt mycket, då kanske man ska ha det i bakhuvudet också när man uttrycker
lite
sig
så,
på andra håll.
Och det finns ju ingen av alla de här gaphalsarna som skulle klara det där jobbet utifrån de förutsättningarna som Michael Masi hade i det här läget. Ingen skulle göra det. Så enkelt är det. Och det är det som är grejen. Va? Problemet för FIA är att kommunicera ut det här på ett korrekt sätt, så att det inte finns några förlorare. Och det är här som är deras utmaning. Och de vill inte ta på sig någon riktig skuld, känner jag. Rätt eller fel. De vill inte säga, här blev det fel. Här är det vårt regelverk som är felaktigt. Vi la för mycket ansvar på en enda person i ett väldigt, väldigt pressat läge.
Ja, så får det ju naturligtvis inte gå till. Vad händer då om de skulle säga så här, nej, men vi gjorde det här felet, så här borde det inte gå till. Det de egentligen säger då är ju att Max Verstappen är inte en värdig världsmästare. Så det är klart att det är jättemycket politik i det där också. Och jag menar, kan ju vara stämningar liksom som ligger bakom, om de säger fel saker vid fel tillfälle. Ja. Så att, men vi fick ju inte reda på någonting sett till det.
Inte mer än att Ben Sulaim nu hade pratat med alla och igen, antar jag. Och inom de närmaste dagarna ska de komma med någon form av konklusion i hela den här frågan då, vad det nu ska leda till. Det jag tror att de väntar på att kunna presentera, det är ju en lösning. Alltså komma fram, vem blir tävlingsledare? Kommer det vara en enda person som blir tävlingsledare? Han som är tävlingsledare för World Endurance Championship, hans namn har ju dykt upp då som en tänkbar ersättare. Men ska ens organisationen se ut som den har gjort? Och alla de där bitarna, allt det där måste de försöka komma fram till nu ganska så snart. Men framförallt måste alla gamar landa på sin gren och vara tysta ett tag nu. Låt arbetet rulla på och försöka komma fram till något konstruktivt som leder till att det här inte kan hända igen. Det är det viktiga. För att ingen kommer kunna göra det orätta rätt. Det har ju Mercedes redan givit upp genom att inte överklaga beslutet eller deras avslagna protest från förra året. Så att där vid lag kommer ingenting att hända. Nu gäller det bara att sikta framåt, se till att det här aldrig kan hända igen. Och jag hoppas verkligen att FIA får tummen ur nu ganska så snabbt och kan presentera en lösning som alla kan vara liksom tillfreds med, även Mercedes och Lewis Hamilton då, hur smärtsamt det ändå var att förlora på det sättet som de gjorde.
Mm. Ja, exakt. Det är väl det vi ska vänta oss, att om vi tänker att så här är facit för hur det här hände. Det gissar jag kommer nog lämna en del att önska för många. Sett till så här, det här hände, det här var rätt, det här var fel. Så kanske de inte kommer uttrycka sig. Men däremot så tror jag att de kommer lägga väldigt mycket vikt på framåt. Att så här
exakt
ska det gå till nu framgent.
Exakt, för jag tror att det många söker nu och är lite frustrerade över att de inte får, det är ju det totala förloppet. Vad fasen var det som hände? Nu kom det ut någon jävla video som någon hade klippt ihop då, där Jonathan Wheatley från Red Bull då sa att ja, men vi behöver bara ett racevarv och vi behöver, ja, men du kan släppa förbi. Alltså, det var ju en hårdklippt version utav förloppet som pågick under de här minuterna fram till dess. För Red Bull ville ju såklart få till en omstart med då en möjlig chans att vinna racet. Mercedes var kanske inte lika intresserad av det och lobbade lika mycket åt andra hållet. Slutprodukten blev en mishmash mitt emellan som inte blev bra då.
Jag tror men att det är en grej som många reagerat på där. Jag vill bara beröra det i alla fall, är att Jonathan Wheatley använder ordet motor race, och det återupprepar sen Michael Masi till Toto Wolff Motor Race. It's called a Motor Race. Så det är där det någonstans är att folk har dragit... ja, men exakt. Men jag tror att det är det jag menar, att när folk tittar på det på det här sättet... Och det här, jag hoppas verkligen att vi ska ge mer än så. Så att man kan konkretisera det för sig själv, om inte annat. Men jag tror...
Ge oss timeline. Jag vill ha timeline. Det kan jag hålla med om att den saknar jag. Jag vill ha timelinen för skeendet. Om det nu tar oss framåt i den här frågan eller inte, det vet inte jag. Men den är jag precis som många andra sugen på. Men i det här läget som vi är just nu så handlar det mer om att stänga dörren för att liknande situationer ska kunna hända igen. Känns mycket, mycket viktigare, även om man är sugen, för det ligger i människans natur. Vi är alltid nyfikna på varför det hände. Och det är en fullt rimlig och naturlig känsla att ha, så att säga. Men inte det viktigaste just nu.
Nej. Däremot så kom det ut lite nyheter från den här F1 Commission-mötet, och vi pratade förra veckan om att det kanske inte blir några sprintrace alls, men nu visar det sig att det verkar bli 3.
Så är det, och då har man tittat över hela den här situationen då, man har tittat på det som hände under fjolåret med de 3 som kördes, och man märkte ju ganska snabbt att motståndet var stort från teamen att köra fler än 3, med tanke på situationen med det nya reglementet, och som jag sa då redan förra veckan, jag tror att det här med budgettaket har varit en väldigt viktig faktor till att inte köra fler än 3, vilket nu då verkar vara kompromissen då. Och det är ju på Imola, och det är i Österrike, och det är i Brasilien som de här 3 sprintarna ska köras då. Det här tycker jag är roligt också. Change of official session name from sprint qualifying to sprint. Förklara den för mig då. För det, så vitt jag vet, så var ju det väldigt stor en fas vid att det skulle kallas för sprint och inte sprintkval förra året.
Mm. Det här var ju på den här F1 broadcaster meeting som de säger så här, att det här heter sprint, det heter inte qualifying sprint, det heter inte någonting annat än sprint. Och sen så pratade vi ihop oss internt då, att ja, men då heter det här sprint. Sen så visar det sig att det står ju qualifying sprint på Formel 1-hemsidan, vilket gjorde oss lite förvånade, så det var tydligen inte så viktigt, men nu, det tog ett år, men nu heter det sprint i alla fall. Och som sagt, på Imola, Red Bull Ring och Interlagos, de körde på Interlagos förra året, de 3 gånger de körde, de testade det där då i fjol, och då hade vi ju även Silverstone och Monza, och det tycker jag är väl en jättebra grej att de har bytt till, ja, kanske inte att de har bytt till Imola, för där är kanske inte omkörningsfesternas näste, men Red Bull Ring känns ju som en välavvägd ställe att ha en sprint på.
Mm. Plus att spridningen både geografiskt och tidsmässigt ser rimlig ut för teamen. Och det är ju ett i början, ett i mitten och ett på slutet, kort och gott. Och det kommer inte att vara något vid vare sig premiär eller final. Premiär var det ju prat om då. Man kommer dela ut fler poäng. De 8 främsta får poäng från första bil i mål. 8 poäng ner till 8:e bil i mål, och som får 1 poäng. Och sen kommer vi till det här fåniga då, att awarding pole position for the Grand Prix to the fastest driver in qualifying on Friday. Så att du kan ju starta 3 då i racet, men du har ändå vunnit pole position. Och jag tycker ju egentligen att det där är fånigt, hela den där diskussionen, vem som har pole. För mig är pole sitter den som startar i pole position på racet på söndagen, precis som man bestämde sig för att det skulle vara förra året. Men sen vill de då, eller många vill, att den som kvalar snabbast, det vill säga det riktiga kvalet på fredagen, är den som tar pole position. Mm. Men jag tycker inte man tar pole position, utan man startar från pole position.
Kallar de inte det Speed King Award eller någonting?
Säkert.
Fredagskvalet helt enkelt. Om man vann det så blev man Speed King.
Ja, det har ju själva fånigt.
Så det blir det bara 3 stycken Speed Kings alltså förra året? Det är ändå lite rikt.
Jag säger så här, kalla det vad fasen ni vill. Och jag menar, det spelar ingen större roll. Eller hur? Eller gör det?
Nej, men det är väl lite sådär, om man tittar nu på Lewis Hamiltons 700... pole positions, och då ska man då göra en liten asterisk då runt att ja, men det där var på fredagen eller det var på lördagen eller vad det nu kan tänkas vara. Så det är väl, om man vill ha det rakt och snyggt i sina Excel-ark, så kanske det
betyder väldigt
statistikerna
mycket.
Vrider sig i sin grav, eller de får skruva sönder sig. Det som är grejen här är ju att det som är viktigt är ju vem som vinner sprinten, för det är ju där du får poäng. Mm. Eller hur?
Ja,
det, där, det påverkar ju om du startar längst fram eller inte. Det får du ju inga poäng för, har aldrig fått, så vitt jag kan komma ihåg. Och det betyder ju då att egentligen är det viktiga vad som händer i själva sprinten och vem som då startar längst fram i huvudracet. För han har ju redan vunnit 8 poäng.
Ja, jag kan se för- och nackdelar med de här 8 poängen då nu också. För det blir ju väldigt mycket mer utslagsgivande. Och det var ju det som man var lite rädd för när man testade det här i fjol. Att då en sprint inte skulle vara så utslagsgivande. Men jag tänker här nu att det är alltid det där lite läskiga när man ger extra poäng. För det här måste man ändå se lite som en extra poäng, eftersom det är en lite av en gimmick, eller vad man kan kalla det, den här typen av racing. Som jag är för, absolut. Men det är ju obehagligt om en Verstappen tar 8 poäng och Hamilton får punka och trillar ner till 9:e och får 0 poäng. Och det blir liksom utslagsgivande att det finns potential att en sprint dödar en VM-fight.
Mm. De här tre sprintstrejsen blir ju lika mycket värda som ett Grand Prix då, kan man konstatera.
Men ja, typ. Och lite annat sett till nyheter också, för det var ju inte bara Abu Dhabi som var lite kontroversiellt i fjol, utan det var även Belgiens Grand Prix då, där man egentligen aldrig startade racet, men ändå då, man körde väl 2 varv bakom safety caren och sen så kom man aldrig igång igen, men de delade ut halva poäng. Nu har de tittat lite närmare på hur man ska göra där i framtiden om någonting liknande händer igen.
Mm. Och man kommer inte att dela ut några poäng på det sättet som Belgiens Grand Prix genomfördes förra året alls. Så enkelt är det. Om man inte kör 2 varv utan att påverkas av säkerhetsbil eller virtuell säkerhetsbil, så blir det helt enkelt inga poäng. Men om ledaren i loppet har gjort mer än 2 varv men mindre än 25% av totala race-distansen, då kommer man att dela ut poäng till de 5 främsta, 6, 4, 3, 2, 1. Skulle ledaren av racet ha kört 25% men mindre än 50% av det som är sagt är den totala distansen, så kommer man att dela ut poäng till de 9 första med 13 poäng till vinnaren, 10 till tvåan, 8 till trean, sen 6, 5, 4, 3, 2, 1 ner till 9:e plats. Sen har vi det tredje alternativet då, om ledaren då har kört 50% men mindre än 75% utav totaldistansen, då kommer poängen att delas ut enligt följande: 19 poäng till vinnaren, 14 till tvåan, 12 till trean, sen 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ner till 10:e plats. Så att det är betydligt mer komplicerat nu att räkna på hur det blir då, beroende på hur många varv man klarar av. Tidigare var det ju så att man behövde köra 75% av distansen för att dela ut full poäng i övrigt halv poäng. Nu är det ju en trestegsraket, men det viktiga här är ju att man inte kan göra som i Belgien, att man kan dela ut halva poäng för ingenting.
Nej.
För det var ju det man gjorde där. Eller man delade ut halva poäng för kvalprestationer i praktiken. Och det kan jag hålla med om, att så får det ju inte gå till, utan då är det bättre att ha den här stegen då. Och den lär vi oss efter ett tag, tror jag. Om vi nu får vara med om det överhuvudtaget under 2022, det är ju inte så säkert.
Precis, så att i Belgienfallen då, så hade inga poäng delats ut helt enkelt.
Nej, 0 poäng. Det hade blivit struket helt enkelt som race betraktat, och det var ju det som många hävdade skulle ha skett också. Det blev ju helt tokigt. Och här hade vi återigen en situation där Michael Masi tvingades titta i regelboken för att se vad jag måste göra här för att vi ska kunna få till ett race. Sen om det baserades på avtal mot organisation eller mot Formel 1 eller mot FIA eller vad det nu är, jag har ingen som helst aning. Men han tvingades ju in i en situation där han skickade ut säkerhetsbilen utan att det var körbart. Mycket medveten om att det inte var körbart, bara för att få till några varv så att det gick att dela ut halva poäng, vilket man också gjorde då. Mm. Så alltså, det är också en viktig sak, ett hål man nu har täppt till då inför fortsättningen. Då Erik, känns det som att vi är lite halvklara med Formel 1-delen och kan glida in då på det som vi touchar på emellanåt, nämligen IndyCar, som inte är så långt bort ifrån sin premiär. Det är ju 26-27 februari i St. Petersburg, Florida, en bit söder om Tampa där man kommer att köra. Och det är ju på tiden nu att grabbarna får köra sina bilar, vilket man nu då till slut får.
Mm. Lite kort i alla fall, en dag, det är allt.
Ja, verkar vara så. Och det är alltså på Sebring i Florida då som man kör de här testerna. Och man delar upp det på flera dagar. Man delar, för banan är så kort. Sen tror jag man kan välja lite grann. Och jag noterar en sak direkt som Chip Ganassi har gjort. De skickade in Kevin Magnussen i sin test Rooster. Och det gjorde man för att få till en extra dag, vilket man har tillåtit sig till då, om det är någon som inte har tävlat tidigare eller som inte är tillräckligt meriterad. Så de körde ju Kevin i Alex Palous bil igår. Och det tror jag faktiskt, eller jag är rätt säker på att det är för att de ville testa inställningar under dagen igår med Kevin i bilen, som de helt enkelt kan ha nytta av till idag och till kommande race. Så att det var nog en taktisk grej mer än en riktig utvärdering av Kevin Magnussen, som naturligtvis kan bli aktuell för att köra IndyCar på sikt, men inte i det här läget som vi har just nu. De har fyra bilar, jag tror inte det är aktuellt med någon femte. Visst, Scott Dixon kommer inte köra för all evighet, och det kommer inte heller Jimmy Johnson att göra, så det kan vara bra att ha Kevin Magnussen med. Men ni vet ju vad Kevin är. Han är ju kontrakterad av Peugeot för att köra i WEC så småningom. Men kommer alltså att hoppa in och köra för Chip Ganassi i Sebring 12 timmars i deras sportvagn då, samma bil som han körde då i Daytona 24 timmars tillsammans med bland annat Marcus Ericsson. Ericsson körde inte första dagen. De vilade därmed eftersom man gjorde på det här viset då ifrån Chip Ganassi Racing. Den som dock körde var Felix Rosenqvist, och han var vänlig nog att skicka en liten kort rapport om hur han tyckte att den här första dagen var.
Tjena, jag rullar precis från banan här. Liten update för dagen. 154 varv, typ 40 på morgonen och 110 någonting på eftermiddagen. Jag hade lite strul i morgon, rätt mycket tekniskt strul. Mycket nytt folk och sådär som ska... många som ska lära känna varandra och jobba med varandra, lite kommunikationsstrul. Men det kändes som att allt blev väldigt bra sen mot eftermiddagen. Det var bara lite, jag tror planen kanske var lite ambitious med antalet grejer vi skulle hinna med. Men nej, vi kompenserade rätt bra på eftermiddagen. Vi gjorde väldigt många varv, två long runs, två kvalsimuleringar. Tyckte väl att många problem, de grundläggande problemen vi hade förra året var lösta, men de största problemen är fortfarande kvar. Så körbarheten är väl fortfarande den stora grejen, men känns som Chevy-gänget har gett oss många bra tools att jobba med i både race och kval. Ja, nej, men det var kul att köra igen. Det var kul att vara tillbaka. Det var ett Long Beach sist jag satt i en resebil, om man räknar bort Porsche Cup. Så att känns spännande. Många som är taggade. Många förändringar i teamet. Sådär, så att, nej, det behövdes en dag att bara liksom köra igenom allting. Och jag slutade femma på no-toe. Morgonen hade jag inte riktigt någon vettig run utan strul. Så...
Nej, ingen veteran utan strul, säger han, Felix Rosenqvist. Men det är ju helt knasigt där att de får köra en hel dag innan premiär. Jag fattar ingenting.
Nej, har man liksom problem under den dagen så, som han hade under halva dagen, så jag menar, jag tycker nästan att det är på gränsen till lite farligt.
Ja, det kommer ihåg när det var så kallt i Kota. De kunde inte köra någonting, och det var deras enda test också innan premiären. Jag vet inte, det, nu vet jag att ni, eller, och det vet jag att ni vet också som lyssnar, att IndyCar är ju ett enhetschassi. De har kört de här bilarna i all evighet, och nu dessutom förra säsongen med windscreen och fått göra de kalibreringsjusteringar man behöver på setupen med anledning av den extra vikt som den gav. Så att de kanske inte bedömer att killarna behöver så himla mycket tid i bilen på det viset då, och kanske inte teamen heller gör det, för då skulle de väl trycka på mer om att få köra, men hur den är så det känns snålt. på något sätt. Idrottsmän som inte får träna på det de gör, det tycker jag är konstigt. Jag kan berätta att han körde 47 varv på förmiddagen, Rosenqvist. Han var tionde snabbast då. Han var ungefär 4/10 från bästa, som var Romain Grosjean på förmiddagspasset. Grosjean som fick upp 29 varv på förmiddagen. Rosenqvist var sen femma då på eftermiddagen. 106 varv blev det där. Tiden 52-23. Allra snabbast Colton Herta, 51-85 före Grosjean återigen, som höll till på andra platsen. Så Grosjean verkar ha hittat rätt i Andretti Autosport då, istället för Ryan Hunter-Reay då, som han har tagit över efter. Sen kan vi notera då att vi hade en Penske med Joseph Newgarden på andra plats på eftermiddagen. Newgarden som hittade ett par placeringar framför, 8 var han på förmiddagspasset, 43 körda varv. Ingen Eriksson alltså under första dagens körning, han kör idag när vi spelar in. Vi kan väl berätta också att Kevin Magnussen hade 53-23 som bäst under förmiddagen då, vilket var hans första varv i den där bilen då, sen han hoppade in för Rosenqvist på var Road America eller vad det nu var förra året. Han var lite högre upp under andra passet, hade Callum Ilott, Christian Lundgård och Tatiana Calderon bakom sig. Tätt som rackaren tidsmässigt, mindre än en sekund mellan bilarna, men det här är ett kort varv och den här banan är väldigt speciell, och precis som Felix sa, det är ganska lätt att göra bilen snabb om man sätter upp den bara för Sebring, men om man försöker hitta en setup som ska funka lite bredare, ja då kanske man får offra lite varv typ med anledning av det. Men vi ser vi fram emot IndyCar premiär
väldigt mycket så faktiskt. Det är ju, det kanske är för att den ligger innan F1-premiären nästan 3 veckor, eller det är 3 veckor, så att det är faktiskt det jag har kanske främst i bakom pannbenet just nu.
Just det, och det finns en rolig grej till som jag tycker att vi bör outa nu.
Mm.
Nämligen att man kan träffa oss just när vi spelar in podd.
Vad
den
är det
1 mars.
Första mars.
Den 1 mars, tisdagen den 1 mars, då kommer vi nämligen att vara på Bodegan i Lindvallen i Sälen och spela in Viaplay F1 Podcast. Och det är ju sportlov för många, inte minst för alla från Stockholm. Mm. Så kanske är det en och annan som gillar Formel 1, som lyssnar på den här podden, som är i Lindvallen då eller i Sälenkrokarna, som vill komma upp och kolla. Det är bara att dyka upp, sätta sig på en stol och njuta av samtalet som vi då kommer att ha. Kul va?
Ja, det är väldigt roligt faktiskt. Och det är Viaplay F1 Podcast, eller den här F1-poddens första live-podd någonsin. Sen kommer vi inte sända den live, men man kommer ju såklart släppa den som ett avsnitt samma dag, lite senare då. Så att alla kommer få lyssna på podden, men inte IRL, som man säger på
IRL, det låter coolt.
Ja.
Är det ungdomsspråk? Okej. Ja. Jo, sen har vi ju faktiskt en sak till.
Ja, det kommer inte jag. Det, nu vet jag inte vad
det gör inte. Jo, så här är det. Ni känner ju alla till att vi kör Formel 1-tester. Och faktum är att Viaplay sänder de 3 dagarna ifrån Bahrain. Många har frågat. Jag har duckat lite grann för de frågorna, för att jag har vetat lite grann att det här var i pipen. Och egentligen inte riktigt vetat om och när och hur det skulle bli av. Men nu är vi helt säkra på att det blir av. Och vi kommer alltså att sända Viaplay, på Viaplay de här 3 testdagarna från Bahrain med start då den 10 mars. 10 mars.
Mm. Och det är ju också en anledning till att de testerna i Barcelona som drar igång 23 februari, 23 till 25 februari, de tv-sänds inte alls. Alltså inte av F1 själva eller F1 TV Pro heller. Men den i Bahrain kommer alltså via Play att sända live hela dagarna.
Så är det. Så är det. Så att det blir en bra start. Fantastiskt bra för oss alla att få förbereda oss på den nya säsongen genom att se bilarna grundläggande och noga och mycket, och vi ska försöka göra det så underhållande vi kan då. Det är ju inte världens drag under testdagar på det viset, men det är ändå en lite skön stämning sådär, va? Man kan sitta och småputtra lite.
Mm. Ja, men det är härligt. Man har haft det där i lurarna om inte annat hela dagen. Alltså man bara liksom gått runt och lyssnat lite. Ja, men det blir som en 8 timmars lång podcast ungefär, med bildstöd.
Exakt, fantastiskt. Det var en kul nyhet tycker vi, och därmed så blir vi att få dra oss tillbaka med den nyheten och säga på återhörande om en vecka igen. Ha det gott, hej då!
Hej då!